I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. O du helige Ande, kom till oss in med nåd och frid i dina trognas hjärtan, bliv din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll. Du som av alla tungomål och land församlar folken i Herrens Jesu Kristi tro, endräkteliga. Halleluja, halleluja, amen. Av Kristi fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd. Johannes 1:16. Aposteln och evangelisten Johannes börjar sitt evangelium med att bekänna Kristi gudom. Ordet som var hos Gud var Gud, och ordet vart kött, och vi såg och hans härlighet. Kristus, Guds enfödde son, var full av nåd och sanning. Av sonens fullhet, av hans överflöd, hade de alla fått nåd utöver nåd. Ur nådens rika källa hade de öst. Genom tron hade de fått barnaskapet. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bliva Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Johannes 1:12. Och denna nåd, säger aposteln Paulus, har Gud i överflödande mått låtit komma oss till del. Efesierbrevet 1:8. Det ägde nåden, tron och barnaskapet. Det hade fått del av Kristi fullhet. Den fattades ingenting. Aposteln Paulus skriver: men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma eder till del, så att vi alltid har en allt till fyllest. Andra Korintierbrevet 9:8. Det hade alltså fått av Kristi fullhet. Genom tron hade det tagit emot anden. Jesus själv hade under sitt jordeliv lovat och sagt: om någon älskar mig, så håller han mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi ska komma och ta vår boning hos honom. Johannes 14:23. Den heliga treenigheten, Fadern, Son och den helige Ande, skulle bo i det kristtrogna. Därför kan aposteln säga: nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever, det lever jag i tro på honom som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Andens fullhet, anden själv, Gud. Att en kristen genom tron lever i hel och full gemenskap med Gud framgår klart av apostlarnas undervisning. Ja, Kristus tar sin boning i dem som så blir ett tempel åt den helige Ande. Så kan också aposteln bedja att Kristus genom tron och bo i edra hjärtan, och att i mån vara roter och grundar i kärleken, och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Ty så skulle vi vara helt uppfyllda av Guds fullhet. I Kristus hade de kristtrona blivit delaktiga i den gudomliga fullheten, delaktiga i Gud, och det helt och fullt. Så var det då, hur är det nu? Med andens fullhet, med andens verk, med andens gåvor. Vad lär oss Bibeln om den heliga Ande? Går vi till den heliga skriften för att efterforska vad den lär om anden, finner vi att det material som Bibeln ger är rikt och stort. Redan på Bibelns första sida, när det talas om skapelsen, heter det: och Guds ande svävar över vattnet. Redan här ges en första bestämning. Anden hör samman med Gud och är Guds ande. Vem är den heliga Ande? Den heliga Ande är den tredje personen i gudomen, vid sidan av Fadern och Sonen. när skriften därför säger: låt oss göra människor, Gud talar, låt oss göra människor till vår avbild. Då har detta låt oss i den kristna församlingen alltid förstått som en hänsyftning på den heliga treenigheten, andens verk. Ja, anden verkade redan i skapelsen, och anden verkar i frälsningens verk. När vi därför talar om anden ska vi stanna inför anden och ordet. Anden och ordet, anden och Guds ord. Guds ande kom över profeterna, så säger Herren. Anden talade genom dessa Guds män, så säger Herren. Det dessa profeter frambar icke sina egna åsikter. De fick bara låna sin mun åt Guds ord. De fick vara Guds mun och Guds röst. Och så talade anden genom profeter och Guds män i de heliga skrifterna, i lagen och löftet. Andens fullhet vilar på Messias. Och på honom ska Herrens ande vila, vishets- och förståndsande, råds- och starkhetsande, Herrens kunskaps- och fruktansande. Jesaja 11, vers 2. Detta är en profetia om Messias och om fullheten i honom. Och denna profetia om Messias lär oss att denne efter sin mänskliga natur skulle begåvas med den helige andes gåvor i fullt mått. Sjutalet som här ges är ju fullhetens mått. Och i Johannes evangeliet 3, verserna 34-35 läser vi: till den som Gud har sänt, han talar Guds ord. Gud giver nämligen icke anden efter mått. Fadern älskar sonen, och allt har han givit i hans hand. Det är viktigt att förstå i vilket sammanhang dessa ord står. Det är här frågan om Messias, om Kristus. Vi blir lärda av detta ord att andens gåvor i oändligt mått är givna åt Kristus med avseende på hans mänskliga natur. Andens fullhet har givits åt Kristus efter köttet. Vishets- och förstånds-, råds-, starkhets- och kunskapsande. Detta har skett därigenom att Kristus är personligen förenad med Gud. Det betyder att Kristus vet allt och förmår allt. Och därför kan aposteln Paulus säga: visdomens och kunskapens alla skatter finns i honom fördolda. Kolosserbrevet 2, vers 3. När vi tänker på detta vill aposteln säga att hos Kristus finns visdomens och kunskapens alla skatter gömda. Då kan vi jämföra den moderna teologin som säger att Kristus är bunden av sin tids föreställningar, bunden av sin tids samtidssamhälle och så vidare. Att Jesus inte kunde veta allt utan är mindre vetan och så vidare. Nej, Jesus är inte mindre vetande. Redan Jesu mänskliga natur har begåvats med kunskapens alla skatter. Till den Gud har sänt, han talar Guds ord. Gud giver nämligen icke anden efter mått. Fadern älskar sonen, och allt har han givit i hans hand. Den heliga ande utgår av fadern och sonen. Den heliga ande utgår av fadern och sonen. Vad beträffar Kristi gudomliga natur är anden icke honom given, utan anden utgår av honom. Jag tror också på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen. I vår nicenska bekännelse bekänner vi det. Och denna bekännelse stämmer med de heliga skrifterna. I Johannes evangeliet 16, verserna 14 och 15 läser vi om sanningens ande, där Jesus själv undervisar i sin överste prästliga förbön, i sitt avskedstal. Sanningens ande skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder. Allt vad Fadern har, det är mitt. Därför sade jag att han skall taga av mitt och förkunna det för eder. Den heliga ande utgår av Fadern och Sonen, till Jokve, denna strid som stod i fornkyrkan. Men det är så klart denna lära, att den heliga ande utgår av Fadern och Sonen. Han är Guds evige son. I honom bor gudomens hela fullhet lekamligen. Eller som det heter i Helgårds översättning, ty Kristus bor gudomen helt och fullt i kroppslig gestalt. Så talar vi, har vi talat om anden, den tredje personen i gudomen. Vi har talat om anden och bibelordet, om anden och sonen. Och vi har talat något om anden i församlingen, anden och lärjungen. Ni har blivit delaktiga i den fullheten. Ni har del i Kristus genom tron. Och så kan vi tänka på pingstberättelsen, och det heter där, och det blev alla uppfyllda av helig ande. Den utgjöts på pingstdagen. Den heliga ande är byggmästaren som bygger Kristi församling. Det är anden som gör levande, säger Jesus, Johannes evangeliet 6:63. Och ingen kan säga att Jesus är Herren annat än i den heliga ande. Tron är alltså ett verk av anden, som påminner om allt vad Jesus har sagt och gjort. Johannes evangeliet 14. Anden är hjälparen, tröstaren, husvalaren. Anden försvarar Kristi lärjungar. Den heliga ande är advokaten. Därför gäller det att lyssna till anden och ordet. Och aposteln Paulus frågar en församling som är på väg att avfalla. Galaterbrevet 3, vers 2, där frågar han: kom det sig av laggärningar att vi undfingen anden, eller kom det sig därav att vi lyssnade i tro? I Galatien hade det hänt så. Människor hade lyssnat i tro till aposteln Paul i predikan. Och så hade man under predikan genom anden ordet undfått tron. Vi måste stanna inför anden och ordets ämbete. Tron är alltså ett verk av anden. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10, vers 17. Anden verkar genom församlingens lärare. Och det är väldigt märkligt när man läser de heliga skrifterna och hör hur högt man sätter predikan. Gång på gång kan man i vår tid få höra till och med präster säga att predikan har spelat ut sin roll. Vi måste sluta predika. Men i de heliga skrifterna sägs det att tron kommer av hörandet av predikan. Mitt under predikan händer det att människor fick ett styng i sina hjärtan och sina samveten. Man upplevde Guds dom i samvetet och man frågade: bröder, vad ska vi göra att bli frälsta? Men det är så många som säger så här, och särskilt teologer. I förr i tiden frågade människor, hur ska jag bli frälst? Nu frågar inte människor det, utan de frågar efter en mening i livet. Människor ställer alltså inte längre de rätta frågorna. Men när människor inte längre frågar hur de ska bli frälsta, då har lärarna i församlingen sviket sin uppgift i predikan. I bekännelseskrifterna heter det: för att vi skulle hava denna tro, har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens i ämbete inrättats. Det finns ett läroämbete i Guds församling, ett herdeämbete där läraren står i Kristi stad och ställe, och vi manas att bruka nådemedlen, ordet, dopet och nattvarden. De tre är det som vittnar: anden, vattnet och blodet. 1 Johannes 5:7. Tron stöder sig på Guds eget vittnes trefaldiga vittnesbörd. Anden vittnar genom predikan. Till ordet kommer dopet och nattvarden såsom vittnen om sonen. Jesus själv kom med vattnet och blodet. Ur hans uppstungna sida kom det ut blod och vatten. Anden och ordet och nådens medel. Och när anden och dopet och nattvarden brukas i församlingen, då växer tron fram, trons fullhet. Till tron är den kristna tron, nämligen, är ett verk av anden. Och då har den heliga ande tagit sin boning i en människa som fått del av Kristus. Det som är fött av kött, det är kött. Det som är fött av anden, det är anden. Johannes 3:6. Antingen har alltså en människa anden, eller har hon den inte. Och den som inte har Kristi ande hör icke honom till. Romarbrevet 8:9. Men om den som är född av vatten och ande och som lever i tro, heter det: av Jesu Kristi fullhet har vi alla fått, ja, nåd utöver nöd. Ty en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. 1 Kor 12:13. Och detta är viktigt. Nya testamentet skiljer ej mellan två slags kristna. Mellan dem som är omvända men inte andedöpta, och andra som är båda delarna. Så talar ju pingstvännerna. Det finns ett visst lägre slags kristna som bara är vattendöpta, och så finns det ett högre slags kristna som är andedöpta. På samma sätt lärde också gnostikerna i fornkyrkan att det fanns ett lägre slags kristna människor, och så fanns det gnostikerna, de som hade kommit till ett högre stadium. Men detta är inte Nya testamentets lära. Det Nya testamentet lär att antingen äger man anden, och då äger man den genom tron. Och då äger man andens fullhet. Anden och andens gåvor. Och då kommer vi till något som vi talar så väldigt mycket om i vår tid. Andens gåvor ska ju förnyas. Med andens gåvor, nådegåvor, avser Nya testamentet den särskilda andliga utrustning som de olika församlingsmedlemmarna fått. Och nådegåvorna är olika för olika kristna. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla lärare. 1 Kor 12:29. Nådegåvorna är många handa, men anden är en och densamme. Det finns alltså olika slags gåvor, men den helige anden är densamme. Nådegåvorna är olika. Det är viktigt att vi förstår det. Och så en sak. Nådegåvorna är utmätta. Utportionerade, tilldelade. Och det är väldigt viktigt. Det är viktigt, det lär oss Bibeln så klart och tydligt. Gud ger andens olika gåvor efter bestämda mått. Gud ger andens olika gåvor efter bestämda mått. Dock så att enheten bevaras. Men åt var och en särskild blev nåden given, alltså en begåvning given. Allt eftersom Kristus tillmätte sin gåva, Efesierbrevet 4, vers 7. Så tilldelar den ene samme anden åt var och en någon särskild gåva, så att den kan bliva till nytta. Första kor 12. Och var och en kristen har fått en särskild begåvning som kan komma till sin rätt i församlingen. För dem som strävar efter att få andliga gåvor gäller den regeln att dessa ska ha församlingens uppbyggelse till mål. Första kor 14, vers 12. Att uppbygga Kristi kropp. Anden, församlingsmedlemmarna och andarna. Anden, församlingsmedlemmarna och andarna. Samme ande är ju den som talar läraren, som i den som lyssnar lärjungen, om vi äger tron. Men att lyssna på lärjungasätt innebär också att pröva andarna. Aposteln Paulus säger, utsläcken icke anden, förakten icke profetisk tal, men pröven allt och behållen det goda. Första Thessalonikerbrevet 5, 19-21. Aposteln Johannes, tror icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida det är av Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Första Johannes 4, vers 1. Och den uppgiften tillkommer alla. Att pröva budskapet. Att pröva lärarna. Att pröva andarna, att pröva prästens förkunnelse och lära. Detta innebär ej att man behöver pröva prästens trosliv och hans inre avsikter. Man behöver inte gå fram till prästen och läraren och fråga honom, är du en personlig troende? Är du en troende präst? Eller är du en brödpräst? Den frågan är helt onödig, för den prövningen ska läraren själv förrätta. Men vad som är absolut nödvändigt och befallt i Bibeln, det är att det som läraren lär i sin undervisning, det ska församlingsmedlemmarna pröva. Och man ska ställa den frågan, detta som jag hör av min lärare, stämmer detta med de heliga skrifternas vittnesbörd? Om prästens undervisning inte stämmer med de heliga skrifterna, då är det en falsk lärare, och då måste man tala med honom. Aposteln Paulus, men anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga skulle avfalla från tron och hålla sig till villoandar. Första Timoteus 4, vers 1. Alltså man ska avfalla från tron, man ska hålla sig till villolärare. Det är ju, i det fallet lever ju verkligen i dessa tider. Det gäller alltså att skilja sanning och sken åt, att pröva prästen och läraren. Många prövar honom och ställer den frågan och säger så här: vi har en sån snäll pastor i vår församling, han är så omtyckt och han är ingen till anstöt, och så accepteras han också som lärare. Men en präst ska accepteras om han lär rätt. Därför ska man inte ta illa vid sig om man upptäcker mänsklig skröplighet och svaghet hos församlingens lärare. Man upptäcker kanske att han har sina sidan, är självupptagen. Bristerna kommer i dagen när man börjar vara tillsammans med läraren. Men man ska överse med detta, bara han lär rätt och undervisar rätt. Och så ska man bedja för lärarna i församlingen. Därpå ska ni känna igen Guds ande, var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommer i köttet, han är av Gud. Johannes brev 4:2, vers 2. Men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Härpå känner vi igen sanningens ande och villfarelsens. 1 Johannes 4:6. Och här kan vi tänka på vilken kamp urkyrkan hade mot villolärarna, gnostikerna. Gnostikerna var ju ett verkligt hot mot urförsamlingen. Och gnostikerna förnekade Kristi mänsklighet. De menar att Jesus inte hade en jordisk kropp. Men här gäller det Jesus är sann människa, och med denna sanna människa är Gud i mänsklig gestalt. Och det svårförståeliga ligger i Jesu utblottelse, i hans lidande, och det är här trons hemlighet vilar. Det som för otron är givet, nämligen människan Jesus, det är trons största gåta och under. Anden, församlingsmedlemmarna och andarna. Det gäller alltså att pröva lärarna. Och det är så många som talar om att kyrkfolket måste aktiviseras. Och så låter man en lekman läsa epistel eller evangeliet för att aktivisera lekmännen. Men lekmännen ska aktiviseras genom att lyssna på lärarna, sett till predikan, och pröva lärarna. Lyssna därför till predikan. Ha bibeltexten uppslagen. Stämmer undervisningen med Bibelns undervisning? Församlingens präst och kyrkoherde, är han en rätt lärare? Vi kan tänka på till exempel Göteborgs stift, där människor verkligen utför denna prövning. Man prövar lärarna på vad de lär, och man viker bort ifrån en falsk lärare. Man går över till en annan, man går över församlingsgränsen och söker sig till en annan lärare i stan för att få en rätt undervisning. Bibeln och den karismatiska väckelsen. När vi tänker på gnostikerna i urkyrkan, vilken fara de var. Och när vi läser ur kyrkofäderna, så hänvisar kyrkofäderna till Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Där har vi gnostikernas lärfader, säger man. Apostlagärningarnas 8:e kapitel, vers 13. Och det är trollkaren Simon. Och när Simon såg de stora tecken och kraftgärningar som Filippus gjorde, betogs han av häpnad. När Simon såg detta, att det var genom apostlarnas undervisning som anden blev given, bjöd han den penningen och sade: given mig den makten att också jag, att samma makt blir mig given. Gnostiken Simon, Simon Magen, trollkaren, han som ville få makt, nådegåvor. Den karismatiska väckelsen, karisma betyder nådegåvor. Vad ska vi tänka om den? Den karismatiska väckelsen. Vi kan tänka på detta, dessa under och tecken, andedop, tungotal och profetiskt budskap. Om pingströrelsen som trädde fram i Amerika i början på 1900-talet och som via Norge vandrade in i Sverige. Och nu har pingströrelsen, dess tankar på nådegåvorna har trängt in i svenska kyrkan. Och nu är det präster som säger: nu ska vi få andens fullhet, nu ska nådegåvorna ut här, och nu ska församlingsmedlemmarna få andens nådegåvor i helt och fullt mått. Då ska vi veta att nådegåvorna får man aldrig helt mått, utan man får en bestämd nådegåva. Och därför är det så falskt när lärare lovar att vi ska få andens begåvning i fullt mått. Och då menar man i allmänhet att vi ska få extasens gåva. Därför är det så farligt när man talar om dessa nådegåvor i fullt mått. Till den gemenskap som man då lovar, det är en gemenskap kring upplevelsen. Det är inte längre så viktigt att slå upp de heliga skrifterna, att läsa bibelord, utan man kan istället samlas kring den gemensamma upplevelsen. Och därför måste den karismatiska väckelsen prövas. Det kan vara förhärdelse, det kan vara förförelse, det kan också vara förnyelse. Till vi måste ju alla erkänna att vi behöver kraft ifrån Gud. Men det farliga med den karismatiska väckelsen är ofta ett falskt åtskiljande av lag och evangelium. Och det har ju här talats om hur viktigt det är att skilja mellan lag och evangelium. En norsk rektor berättar hur den karismatiska väckelsen för ett år sedan kom till hans skola. I denna skola hade det var en kristen skola med evangelisk-luthersk bekännelse. Och i denna skola hade rektorn och några lärare morgonbön och undervisning. Men då kom några skolbarn och sa så här: vi älskar Jesus, vi vill själva predika och vi vill själva ha våra morgonböner. Men rektorn sa så här: om någon, Jesus sa den, om någon älskar mig, så håller han mina bud. Och så fortsatte denne lutherske rektor och dessa lärare att undervisa små ungdomarna. Men den karismatiska väckelsen, den trädde fram, och den vill detta enda, alltså denna, höra ut denna upplevelsegemenskap. Men vad vi behöver, det är inte upplevelsen. Vi behöver undervisning, bli lärda av Gud. Och hur ska vi kunna bli lärda av Gud om vi inte blir lärda av Guds ord? Därför måste vi tänka på detta, att kyrkan har alltid, den kristna församlingen har alltid följts av svärmeri och hotats av svärmeri. Vi kan tänka på urkyrkans kamp mot gnostikerna, mot dessa som själva menades äga en gnosis, en kunskap vid sidan av de heliga skrifterna. Och man tillverkade speciella förfalskade evangelier. Vi har ju förfalskade evangelier som dessa gnostiker gav ut. De ville föra sin upplevelse vidare. Men urkyrkan, de valde ut den rätta kanon och värjde sig mot gnostikerna. På samma sätt var det på Luthers tid, när Luther renade kyrkan. Och när Luther kämpade mot Rom, och han lärde klart och tydligt om en syndares rättfärdiggörelse genom tron på Jesus, då trädde svärmeandarna fram, svärmgeister. Och de sa så här: Luther, han stannar ju på samma väg, på halva vägen. Luther, han är bunden i bibelpåven. Men vi har fått anden. Vi kan få anden utan bibelordet. Vi kan få den heliga ande direkt ifrån Gud, som kommer rakt ner till människan. Och vi behöver icke bibelordets förmedling. Det var svärmarna. Och hur man behöver bara läsa någon predikare av Luthers kyrka på Stilla, hur Luther kämpa mot dessa svärmgeister. Det är andligt svärmeri att mena sig bli upplyst direkt ifrån höjden, direkt till människohjärtat. En människa upplyses genom de heliga skrifterna, genom det yttre bibelordet, bibeltexterna. Men i vår tid är drömmen om en ny pingst, den går fram som en vårdeld. Jul och påsk, ja, Jesu födelse och Kristi uppståndelse, det har ju hänt. Men pingst, vad har den för anknytning till oss? Men då måste vi veta att vi skulle ingenting ha vetat om Jesus om inte detta hade predikats. På pingstdagen fanns det många i Jerusalem som aldrig fick höra, som aldrig kom inom hörhåll. Vi skulle aldrig ha vetat något om Jesus om vi inte har fått anden som för Kristi verk vidare. Och när vi därför läser om pingstdagen, det som hände där, tungotalet, då måste vi förstå att det tungotal som där ägde rum på pingstdagen, det var en språkbegåvning som gavs då man förstod predikan, en fullständig språkbehärskning. Alla förstod ju varann, och eldsloven av dånet och den yttre händelsen där som skedde, dessa yttre händelser, tungor av eld, det skulle ej upprepas. Endast vid det första hedna dopet, när det ska ske, då heter det att då föll den heliga ande över dem, det säger Petrus, så som det under den första tiden skedde med oss. Så som det under den första tiden skedde med oss. Alltså redan i apostlagärningarna har vi alltså belägg för hur dessa extatiska yttringar i den första tiden, det upphörde. Men vad som inte upphörde, det var bibelundervisningen, döpelsens sakrament och nattvardens sakrament. När människor därför talar om tungomålstalet som ett bevis på att en människa får andens fullhet, då måste vi läsa i Bibeln, och då lär vi att tungomålstalet är ett förhärdelsens tecken. Tungomålstalet är ett förhärdelsens tecken. Alltså är tungomålen ett tecken ej för dem som tror, utan för dem som icke tror. 1 Kor 14:22. Genom människor med främmande tungomål ska jag tala till detta folk, men inte ens då skulle de höra på mig, säger Herren. Joels profetia. Så var det bibliska tungomålet i sin skrämmande oförståelighet. Det var tecknet på Guds förhärdelsebeslut över Israel. Jerusalems fall, som också det är tidsbestämt och förgängligt. Och så kommer detta tecken, tungomålstalet. Det ska försvinna. Därför att söka uppliva tungomålstalandet, det obegripliga talet, det vore precis som att återuppliva gamla förbundets stadgar om särskilda tider och år. Den helige ande och andens fullhet. Vi ska stanna här, och kanske ska vi bara tänka på detta. Om jag inte kommer ihåg något annat av denna undervisning, så kom ihåg en enda sak, att den helige ande är bunden till de heliga skrifterna, att anden och ordet följs åt. Jesus sa det till de spetälske: gå och visa neder för prästerna, så ska ni bli friska. Och medan de var på väg blev de rena. Ni är redan nu rena, säger Jesus, i kraft av det ord jag har talat till eder. Och detta ord, det verkar i gudstjänsten. Men detta gudskraftiga ord, det verkar också under vägen hem. Och när man är på väg hem från en gudstjänst, då verkar Guds ord. Kanske är det just på hemväg från en predikan som själen blir upplyst, och man tror och bekänner och säger: Jesus är Herren. Och den som bekänner att Jesus är Herren, han bekänner så i den helige ande. För ingen kan säga de orden annat än i den helige ande. Amen. Låt oss bedja. Dig helige ande bedja vi, att med din kraft du står oss bi under prövotider och svåra strider, helst i den yttersta, när vi till änden lider. O Gud, förbarma dig. O eda ljus, gör med ditt sken vår tro på Jesus sann och ren, och den själv upplivat frukter giva. Hjälp oss att i denna tro till änden faste bliva. O Gud, förbarma dig. Amen.